tänkte börja med ett citat idag. Det var länge sedan vi gjorde.
Mm.
Så nu blir det lite engelska. Perhaps you are an edgewalker too. Edgewalkers occupy a thin space and are by definition a bit lonely. Most people inhabit the vast spaces on both sides of edges, but those of us called to the thresholds, the edges between, live in this thin space and recognize one another when we meet. The edges between biosystems are called ecotones. These thresholds usually contain the most biodiversity and therefore are the most resilient. Det är Richard Rohr som har skrivit är i ett av alla de nyhetsbrev som kommer utifrån honom. Han är franciskaner munk.
Mm.
Och vad vaknar i dig när du hör det där?
Ja, så massa saker. Jag tänker att vi hade ju lite svårt idag som vanligt att exakt ringa in vad vi ville prata om. Jag drog iväg med Heidegger och Buber här för att jag är mitt uppe i det. Det finns ju ganska mycket där som handlar just om rörelser och spänningsfält. Och då började vi prata om spänningsfält, för det är någonting vi har haft uppe tidigare. Mm. Och då kom du på att något vi också har pratat om, att vi vill prata om, är gränsvandrare.
Mm.
Och det var din högst personliga tolkning eller översättning av edgewalker. Vilket ju är en väldigt rimlig översättning.
Mm.
Och någonstans tänker jag att det är lite där det handlar om här då. Alltså gränsvandraren, den som vågar befinna sig i spänningsfältet. Och någonstans kanske är medveten om den här rörelsen hela tiden. Och att det är ett utrymme, men det är också, det är väldigt svårt att vara i det här utrymmet hela tiden. Man kanske skulle vilja vara där. För någonstans som det står i citatet, these thresholds usually contain the most biodiversity and are the most resilient. Att någonstans kanske det är där man känner att autenticiteten finns. Och därför känner man sig trygg och bekväm där. Men sen händer ju saker hela tiden som gör att man kastas i det ena eller andra diket, tänker jag. Och jag tänker också, nu tänker jag bara högt och fritt här, men också på det här tomheten / utrymmet som Simone Weil pratar om.
Mm.
Så det kan ju faktiskt vara så här att den här tunna eller lilla biten mellan, att det också är ett sånt utrymme som många människor flyr från till de här olika dikerna. Därför att det skrämmer. Därför att det ser ut som ett tomt utrymme.
Jag tänker det kan ju vara platsen för den här friheten som,
ja,
Erik Fromm skrev, Flykten från friheten. Att just där så är du varken fast i den ena eller andra polariteten, utan du har en möjlighet att se den där tredje vägen.
Mm. Mm.
Men den kan ju stå utanför normen. Vi lever ju också i ett samhälle som vill tvinga dig att ta ställning. Det ena mot det andra. Man måste välja sida. Och det är konstant alltid. Jag menar, vi matas med det där hela tiden. Alla nyhetssändningar ska ju alltid ha en åsikt från den ena ytterkanten. Och så en åsikt från den andra.
Mm.
Och de kan ju vara hur absurda som helst. Och så glömmer man liksom allting som finns där mitt emellan. Gränsvandrarna får ju sällan höras. För de är ju tråkiga liksom.
Exakt. Och någonstans tänker jag att det var något som jag vet. Om det var någon av mina lärare på kursen som sa att Sverige, och det vet vi också, är ett ganska ängsligt land. Och när det kommer till olika former av terapi så är man ganska liksom, ja, man håller sig till någon speciell lära eller någon speciell teori liksom. Men den läraren vi hade som ju då förespråkar och jobbar utifrån den här existentiella terapin, sa att i många andra länder så kan man ju se på det mer holistiskt kanske, att man kan använda olika metoder sida vid sida på ett annat sätt, och även liksom naturmedicin ihop med den mer liksom etablerade, eller man ska kalla det för, medicinen. Och det tycker jag var intressant också, för det blir ju, är det väldigt svenskt att inte vara gränsvandrare då?
Ja, och vi har nog, tror jag, lurats i särskilt mycket in i något slags normhörn. För vi har levt i ett ganska så homogent samhälle.
Mm.
Det har varit en känsla av, tror jag, ganska länge, att alla tyckte likadant, satt i samma båt och så vidare. Men jag tror det har varit en chimär. Jag menar, 50-talet tror jag inte alls var någon liksom gyllene tid där alla ville likadant och så. Utan det var bara det att de kanske undantryckta grupperna inte hördes. Eller kanske var så undantryckta att de inte visste att de var undantryckta.
Mm.
Någonstans där. Så att, ja, vår ängslighet. Och paradoxalt nog så gör det där oss också till en ytterlighet. Men vilket vi inte heller ser. Den här undersökningen som heter Worldwide Survey eller någonting, som görs över hela världen. Och som har gjorts under så lång tid. Där man verkligen placerar in alla länder på en axel.
Mm.
Där man bland annat mäter benägenhet att prova på nytt kontra, okay, liksom benägenhet att hålla fast vid traditioner på något sätt. Och där är det ju två länder som ligger far off i, okay, det ena hörnet som de yttersta ytterligheterna. Och det är vi och Japan.
Ah, som provar nytt.
Som liksom förkastar allt gammalt och direkt bara, nej men det här är det senaste. Och så ska vi gå på det. Och då ska liksom alla tycka likadant.
Mm.
Så fort någon liksom höjer en röst och säger att, men det här då? Nej, men då är man bakåtsträvare.
Ja, herregud. Jag tänker, ja men kolla alla sociala medier, diskussionsforum där liksom. Men det är väl lite också, tänker jag, symptomatiskt med cancelkulturen då?
Det är det nog. Mm.
Att om man då säger fel sak. Ja, och det är också väldigt, det är väldigt trendkänsligt och det är väldigt, vad kallas det för? Populistiskt.
Mm.
Och det här tänker jag att politikerna också använder sig av i sitt språk när de står i så här, debatter på tv och sådär. Att det är ju den här ängsligheten, kan man ju verkligen använda för sina egna syften, tänker jag.
Ja, fast jag tänker väldigt ofta att, tror inte att de också är väldigt trängda in i ett hörn. Och att media är de som tränger mest. För de älskar ju det här svartvita.
Mm, säkert.
Och någonstans har de bara själva gått in i det här. Och i debatt, när de svarar i intervjuer. Man känner ju när de svarar att det här kommer inte från hjärtat. Det här kommer inte från en person som har en djupt rotad ideologi. Utan det är liksom... det är någonting väldigt konstigt med alltihop i alla fall. Och det finns väldigt goda skäl att försöka få människor att bli gränsvandrare.
Jag tänkte precis på det här. Finns det någon... Kan du komma på någon politiker som du skulle kunna plocka in där? Alltså... Det kanske är svårt med någon som finns
ingen
nu.
Ingen svensk politiker.
Nej.
Det gör jag inte. Det gör jag.
Nej.
Jag känner inte till någon som känns lugn, rotad och som kanske säger så här, ja, alltså nu måste man ju tänka efter så här. Och som klarar av att hålla de här två sidorna samtidigt för att kanske inte ha ett antingen eller, utan ställa sig någonstans i mitten för att den vägen är rimligast, därför att det kan finnas sanningar på båda sidorna och samtidigt.
Borde inte liksom vara dags för... Jag tänker någonstans att... Borde inte tiden ändå liksom vara mogen för det nu? Ja. Är man inte trött på det här andra?
Jag tycker att alla låter så, men det är ju ingen som kan komma med ideologin. Vi får göra det vi då, vi får bilda partiet den tredje vägen.
Ja, det låter ju
jättebra. Det som tryck i riket.
Det låter inte ett dugg suspekt så här.
Nej, nej, precis.
Gränsvandrarna,
står den för tredje vägen. Ja, det vet vi inte.
Det beror ju på.
Ja, det beror på, ja, precis.
Ja, men paradox, jag tänker liksom, så fort det står om paradoxer och rörelse och spänningsfält, då känner jag, då finns det ju någonting som jag bara sugs till direkt.
Ja.
För att det känns som att det är så det är. Mm. Och hur jag någonstans hela livet har kämpat efter att bli tvärsäker. Att vara den där personen som vinner argumentationer,
mm,
som vet bäst och som känner sig trygg i att, ja men det här vet jag liksom. Och sen är det ju snarare tvärtom, att ju äldre jag blir, desto mer förstår jag att jag inte vet. Och hela den här insikten om att de som uttalar sig tvärsäkert är de som vet kanske minst av alla. Så att det är väl, jag vet inte, det känns
så. Ja. Nej, men vi hade ju det som ett annat förslag till att prata om idag. Ge upp din åsikt och vinn en insikt.
Mm.
Det är ju också att ska man gå efter polariteten så är det ju alltid en tydlig åsikt åt det ena eller andra hållet.
Mm.
Men när du kliver in i en situation och är öppen för vad som helst. Alltså om du kan lägga det där bakom dig och bara, ja men det är lite grann mitt experimentet.
Ja, exakt.
Följa med i strömmen och då öppnar sig ju blicken för någonting helt annat. Då har du ju inte liksom haft en åsikt som ett filter för dina ögon. Och du kan få en möjlighet att se någonting helt nytt.
Mm. Och det låter ju verkligen som, vad ska man säga, själva grundidén med det existentiella terapin. Och det existentiella samtalet. Att,
mm,
och samtidigt vara medveten om att det inte är möjligt. För att man hela tiden har sina glasögon och sina erfarenheter. Men att man kan jobba med att parentessätta dem. Liksom.
Mm.
Och när de dyker upp bara, just det, nu tänker jag sådär. Fast jag vet faktiskt inte så mycket om den här personen. Nu tänker jag utifrån det jag var med om för 2 år sedan. Liksom. Att fortsätta ställa de här frågorna. Men att också vara medveten om att det är omöjligt att vara helt i det där flödet någon längre stund.
Mm.
För så fort man börjar tänka så åker man ju ur det. Liksom.
Ja, tänkandet är nog gränsvandrarnas värsta fiende, låter ju hemskt. Men när tänkandet får komma i första hand, då har man kommit in i det hela snett från början på något sätt.
Jag tänker att det behövs ju för att ibland rikta upp och förstå. Men man behöver den här rörelsen liksom. Och att det inte ska börja i huvudet.
Nej, det är bra om den behöver komma in sen, för sen ska du ju liksom kommunicera det du någonstans känner instinktivt som en magkänsla. Så den här autenticitetens känsla som du har, som talar om för dig någonting. Alltså insikten är ju utan ord. Mm. Insikter är utan ord, och sen måste du försöka sätta ord på dem. Så då kommer ju själva ordtänkandet in, och vänster hjärnhalva ska försöka gruppera upp och göra det begripligt för någon annan också, för vi vill ju kunna kommunicera ut saker och ting också.
Mm. Men det är väl där det här citatet med Robel kommer väl till pass, tänker jag, om the mind, nu ska jag bara leta upp det så jag säger helt rätt här.
Du hade inte bara armen du kunde slänga upp och läsa ifrån då.
Det som tatuerar in. Nej, det är lite in. Kortare grej, jag ska ju tatuera in fler saker, men han sa så här: your mind is a wonderful servant, it's just a terrible master.
Mm.
Eller master, sa han säkert. Och det var precis där du sa nu, tänker jag.
Mm.
Att den ska liksom, lite som det vi pratade om hjältinnans resa, att det feminina, alltså det maskulina ska tjäna det feminina, så ska liksom vänster hjärnhalva tjäna höger, inte tvärtom.
Det rationella ska tjäna intellectus, som Jonna Bornemark skulle ha sagt.
Ja.
Eller, det var inte hon som myntade dem, men hon har ju dammat av dem igen i alla fall. Mm. I den här det omätbaras renässans.
Precis. Men känner du dig som en gränsvandrare?
Ibland gör jag det. Experimentet, infallen jag har är definitivt sådana. Och sen någonting väldigt spännande som jag håller på med just nu, som jag fick ta del av när jag var ute i den här ökenresan som jag har varit ute på. Det var ju en tyst retreat där vi varje dag fick, eftersom det var sufiskt, så fick vi ju ett av Guds alla 99 namn att ha som mantra medan vi gick varje dag. Och det var jättespännande. Och de där namnen, de uttrycker saker som den sublime, den oändligt öppna, sådana saker betyder de då. Och då köpte jag den boken sen som handlade just om hur man kan jobba med de här olika namnen. Och det går ut på är ju ofta, så rekommenderar de att man läser de här namnen i par efter varandra. Alltså man läser motsatserna samtidigt mot varandra för att
bilda den här.
Öppna upp sig i mitten. Alltså helhet. Man ska förstå att ytterligheterna är samma.
Ja.
Och det, när man gör det, och det spelar faktiskt ingen roll att det är då arabiska, så ligger det någonting i ljuden. Men jag brukar upprepa dem även på svenska så. Och går man och gör det där hela tiden, så då vaknar någon typ av känsla som är som ett öppet, gränslöst fält. Och då känner jag mig som en gränsvandrare. För då känns det som att då är jag inne i den här blicken igen som inte ser varken eller, utan som kliver in i situationerna och samtal med personer på ett helt annat sätt. Och du vet, det blir den här effekten att människor också blir annorlunda då. För att de bemöts inte med en färdig åsikt eller som ett filter först.
Det är det där med flockautenticiteten lite som vi pratat om förut. Att den smittar ju.
Och jag fick en sån bra bild för det här från Ian McGilchrist. Du vet, han som har skrivit den här om de båda hjärnhalvorna som jag brukar återvända till så många gånger. Han förklarade det som att man måste inse att allting är som om vi tar en magnetstav. Den har ju en pol åt ena hållet som är plus och så en pol åt andra hållet som är minus. Och du kan ju inte ta bort minuset.
Nej.
Kapar du bort en del av den änden, då förflyttar du bara minuset inåt. Så du kan aldrig heller hitta en mitt i det hela där plusset och minuset möts. Utan det går ihop, det är en och samma del. Det spelar ingen roll om du kapar den här magnetpolen så att det bara är en millimeter av den kvar. Så är det ändå plus och minus på varsin sida.
Gud, just
det. Det är en sån himla fin bild tycker jag av att du kan inte egentligen bara välja en del.
Utan och igen allting så
är igen en del hjälper, av en helhet.
Ja, och igen så hjälper fysiken oss att förstå. Om nu det hör till fysik.
Precis. Faktiskt.
Det är som igen, allting hänger ihop liksom. Och jag tycker det är coolt att se det med matte också. Mer och mer. Jag vet inte riktigt, det var dumt att dra in matte. Jag skulle träna matte med min dotter här förra veckan. För hon skulle ha matteprov.
Och ja, men matte är ju inne på det här området.
Ja, men där känner jag ju mig, och det var ganska skönt där, för där möts ju vi i att vi båda tycker att det är svårt. Vi kan inte riktigt se, liksom, what's in it for me? Vad ska jag göra med de här jävla parenteserna till? Liksom. Och sen så fort man har lärt sig en regel för en sak, då kommer ett nytt räkneexempel med en annan regel som man måste komma ihåg för att det ska funka. Liksom. Så att, jag vet inte vad jag ville komma med där. Men det är lite som att höja blicken där och på något sätt se att plus blir minus. Ja, men det är som de här reglerna med plus blir minus och minus blir plus när parenteserna är där.
Mm.
Med minus framför. Att, ja, men jag vet inte, jag fick någon så här bild av igen att det blir någonting samma sak där fast det är beskrivet på ett annat sätt bara.
Tänker du på de här ekvationerna där man har ett likhetstecken emellan? Ah, och så ska det alltså vara alltid...
Exakt!
Det blir bara rätt om det är lika på varje sida.
Ja.
Då är det en helhet.
Mm.
Mm.
Och sen är det ju...
Och det är likhetstecknen som man ska vara.
Ja, precis.
Ja, jag menar det inte att... alltså, och vem som helst skulle kunna få tag på det här och säga, ja, men menar du att det är lika rätt att döda någon som det är att inte döda någon? Och så här, förstår du?
Ja, det är precis det jag menar.
Och då blir man bara så här trött. Ja. Men hur skulle du kunna tänka dig att du skulle kunna använda det här i ditt liv då? Vad skulle du göra för att bli mer gränsvandrare? I en relation eller på jobbet eller...
Ja, men det är väl det som är med allting, tänker jag, så här, som i kursen också. Att så fort jag läser någonting så tänker jag på mig själv. Och hur är det här i mitt liv? Så nu har jag suttit och fått massa så här tankar kring just hur man kan nå till den här autenticiteten och jag, du som Bo beskriver om. Att vara mer i du-situationer på jobbet också. Och vara mer i du-situationer i sin relation. För mig tror jag att det handlar jättemycket om att börja med självmedkänsla. Därför att som vanligt så blir det så fort jag inser något viktigt om livet. Och vad jag vill sträva efter. Och på något sätt där jag vill befinna mig. Så blir det på något sätt. Det är precis som det här med autenticiteten också. Att det kan lätt åka iväg och bli något annat. Och så, det är ju samma sak där. Så fort jag börjar tänka om autenticitet. Så är det ju som att jag redan har åkt ur den. Hur är jag så autentisk som möjligt just nu? Och jag tänker i en sån här gränsvandrarroll då. För där, det är där jag vill befinna mig. Jag tror att det handlar mycket om att våga se sig själv i åkningarna. Och att också se att man ibland är en gränsvandrare. Men att det inte är något som jag kan sträva efter att vara hela tiden. Och att det också är okej när jag hamnar i det ena eller andra diket. Vi pratade ju lite om det precis innan här. Att liksom, jag tänker att på sätt och vis är att träda fram som den man är, att visa sig som den man är. Och i det här fallet så pratade jag med dig om en grej vi gör på kursen, att vi har som samtal med varandra, webbsamtal, där någon skriver något och sen så skriver någon annan någon tanke eller vad man får för känslor av att läsa det här och så. Och jag har hållit mig ifrån det ett tag för att jag har varit lite, det är en ny klass för mig och jag har känt mig lite, ja, jag vet inte, som att alla kan så mycket för att de jobbar redan som terapeuter och psykologer och i vården och sådär. Så jag känner mig väldigt, jag vet inte, ja, som vanligt att alla andra kan bättre. Och så tänkte jag så här, för mig så hamnar ju oftast teori och metoder lite liksom i vägen. Alltså jag lär mig någonting och sen kan jag den. Men sen så blir jag så fast av att göra rätt enligt metoden så att jag tappar bort liksom det autentiska. Eller i det här fallet då gränssituationen. Och nu pratade jag med dig om att jag hade vågat i alla fall kasta mig ut. Lite som i det här samtalet som vi har i podden. Att jag skrev bara som det kom. Och sen skickade jag det. Och så visade det sig att den här personen tog emot det och verkligen blev glad och kände sig sedd och kände att det blev ett sånt där riktigt möte. Och där någonstans, alltså det var jättefint, jag vågade kasta mig ut, jag var i det här att jag bara skrev Sen var det ju jättestort för mig att för det första att hon skrev tillbaks då, att hon tyckte att det, men då blev jag bekräftad. Jag antar att det är mitt ego då som bekräftas i att jag känner mig duktig. Jag har skrivit något bra som fick henne att känna de här sakerna. Wow, Linda. Bra gjort liksom. Du är en jävel på att vara autentisk ändå liksom, och följa med och livsflödet. Va? Och sen så, det är en sak om det är kvar i mig, men så känner jag att det räcker ju inte. För jag måste ju liksom dela med mig av det här till fler. Så jag har pratat med min man om det, och jag pratar med dig om det. Och så vill jag helst läsa högt också, både det jag skrev och hennes svar.
Mm.
Och det är också dubbelt. Så att jag är mitt i det också, för att jag känner att det vore fantastiskt att få dela det med er. Och det är inte bara ego, för det är också genuint intresse hos båda er två för den här typen av frågor. Men hur snabbt man rör sig mellan de här, så att man nästan inte liksom hinner med att nu är jag där, fast nu är jag där. Och,
ja.
Och hur lätt det är att döma sig själv då när man är i det här, gud vad duktig du är Linda-grejen. Jag vill ha bekräftelse.
Precis, och där tror jag det är viktigt att hålla koll på att du behöver vara en gränsvandrare i dig själv också. För du har, dels har du egot. Och egot är ju två sidor verkligen. Det är högt och det är lågt i det där. Och de där två kommer ju hela tiden och jag är så osäker på hur jag ska göra det här. Och så sen nästa stund så är det
är man bäst den här
gränslösa. Ja, men att någonstans där emellan kan man säga, eller i någonting då som omfamnar de båda polariteterna, så finns ju autenticiteten.
Just det. Ja, för det är ju stunden som man faktiskt, då är det ju det autentiska. Att också träda fram som den som känner sig som en halvgud. Och som också känner sig att egentligen så tror jag redan att jag skulle kunna vara en existentiell terapeut utan att ha läst allt det här. För att jag har det liksom i mig. Om jag bara följer med och är i flödet så här. Så finns det ju den biten i det här. Helt klart.
Ja, men det där med sårbara halvgudar, det är ju ett av våra avsnitt som vad säger man? Ja, men minst personer har lyssnat på. För jag tror att det där är inget man är intresserad av att grotta ner sig i. Utan
kan det vara så?
Man vill nog gärna hålla kvar vid de här när man höjer sig själv. Så här, för att jag tror att det känns som att man behöver det. Men den dagen man inser att det där är ganska lika skadligt för mig. Att göra det. Inte för att du ska banna dig och skamma dig för det. Utan bara inse hur du kastas mellan de här två ytterligheterna. Och det är inte bra någondera av dem. För du går miste om den här autenticiteten som finns i mitten. Och jag har ju börjat då klappa mig själv på axeln varje gång sånt där dyker upp. Vare sig det är den här enorma rädslan över att nu kommer någon att upptäcka att jag är en bluff ungefär. Eller den här, du är så jäkla bra på att formulera saker ibland. Alltså när det kommer den här höjningen upp till skyarna och den här kören sätter igång och inombords och håller med. Och du vet, det kan rusa iväg till att man hinner till och med tänka tanken på hur någon bekräftar det där hos en också.
Att någon, det är bara att klappa
sig på axeln igen. För det är den här sidan som det skrämda som försöker sig på det narcissistiska istället. Och höja sig till skyarna.
Är det lite som, blir det lite samma, för jag tänker ibland på så här, vi pratar ju ibland om det här med toxisk positivitet. Är det lite samma sak som affirmationer? För där kan jag ibland känna att det blir liksom, okej, Linda, till exempel, men låt säga nu så här att jag har jättetaskig självkänsla. Och sen så får jag syn på att, gud vilken taskig självkänsla jag har. Behöver jobba med min självkänsla. Jag behöver tro på mig själv. Jag är bra. Jag är bäst. Jag är snygg. Och så sätter man så här lappar vid spegeln. tro på dig själv. Vad vacker du är idag. Så här, du kan allt du vill. Bara, alltså du vet såna här grejer. Nu ska inte jag göra mig rolig över folks affirmationer. För det kan säkert funka också. Men för mig blir ju det någonting utifrån grejs. Som inte kommer inifrån. Att, lite som jag försökte bli projektledare och skaffa mig kontroll genom att klippa mig och skaffa kostym. Lite som att det skulle liksom dras in i mig utifrån så.
Ja.
Den känslan får jag.
Jag tror det är det. De där grandiosa tankarna är nog reflexmässiga affirmationer.
Mm.
Det kan man nog likna det som.
Mm. Jag tyckte så mycket om i det här citatet av Richard, det var ju, eller Richard Rohr, man kanske ska säga båda två, för jag känner inte honom, ska inte kalla honom Richard. Jag tycker om det här att we recognize one another when we meet. Att man liksom känner igen de här andra gränsvandrarna när man möts.
Ja.
Och det gör man ju.
Ja, det är jättefint.
Ja.
När man gör det.
Mm.
Och det kan man ju aldrig göra. Man kan ju inte möta dem om man inte själv tillåter sig att vara en.
Nej. Och det är då...
Hur ska man då känna igen varandra?
Exakt. Exakt så. Jag tror någonstans att när jag tänker tillbaka på mitt liv... Jag är ju ändå 50 nu.
Memoarerna kommer snart.
Ja, och ser tillbaka liksom på hur jag var innan den stora sprickan som kom liksom mycket genom den här sjukskrivningen. Så var det ju ändå som att det gick att få korn på de här andra personerna. Men eftersom jag själv inte förstod vad jag fick korn på. Utan mer att jag kände någon sån samhörighet. Så för mig blandade jag nog ofta ihop det med någon form av attraktion eller förälskelse. När det i själva verket kanske snarare handlade om, ja men exakt det här. Jag känner igen en annan gränsvandrare.
Mm. Jag tror många gånger man har kanske tänkt på det viset.
Mm.
Mm.
Jag är ganska säker på att det har varit så för mig ganska många gånger. Just för att jag kanske har känt en tomhet och en saknad av just det här i mitt liv som det har varit liksom.
Mm.
Och då...
Det är ju ensamt. Alltså man kan bara tänka sig ett jobbmöte där, eller inte jobbmöte kanske. Vi tar runt bordet på lunchen eller fikat på jobbet.
Mm.
Där det uppstår det här pingpongandet där alla håller med varandra. Vet du vad jag menar då?
Ja.
Och det är lite, man väljer oftast, jag tror att alla väljer omedvetet ett ämne som... Man vet, det här kommer alla hålla med om hyfsat. Och så sen kommer man med berättelser som förstärker det hela från olika håll. Och det far fram och tillbaka. Men allting landar i ett bekräftande av någon ståndpunkt. Eller att den är hemsk som gör på det här viset. Eller den här politikern, de vet inte vad de håller på med. Eller den här chefen högre upp vet ingenting.
Mm.
Det finns många favoriter på det där temat. Att vara den då som helt plötsligt säger, ja, men kan det inte vara så här? Jag tänker annorlunda. Ja, men förstår du, att helt plötsligt ställa sig på tröskeln mellan de här.
Mm.
Eller inte mellan, att faktiskt visa på att det finns en annan sida. Så blir det ju i det här fallet.
Nu blir jag jätteexalterad, för jag har ett exempel.
Ja, för höra.
Från verkliga livet.
Ja.
men nu blir jag så här, tänk om jag har pratat om det här redan. Fast det har jag väl inte gjort då. Stoppa mig i så fall.
Ja, jag ska stoppa dig i så fall.
För det här var för bara ett par veckor sedan. På jobbet. På lunchen. Precis där. Och jag har väldigt smarta kollegor. Jag vill bara säga det. Alltså det är ett gäng tänkande, reflekterande människor. Men det är ändå ganska mycket mannet, tänker jag också. Såklart. Och där åker vi ju själva ut och in hela tiden. Och i det här fallet handlade det om att vi satt och pratade om... Det är flera av oss som har tonåringar. Någon har en tonåring som hade kommit hem full. Eller blivit hämtad full. Och så pratade vi om det här med alkohol. Och någon hade hittat snus hos sin tonåring. Och då så... Det var en ganska tydlig konsensus runt bordet att man inte pratar med sina ungdomar så mycket om det här. Att man inte låter dem liksom komma i kontakt med det, utan att de flesta verkar ha löst det väldigt bra. Liksom så här, när, det är inte så att någon har skällt ut sitt barn för att de har hämtat det påverkat av alkohol. Men mer liksom att, för då slängde jag in så här, alltså jag tror att det är jättebra att hela tiden prata om såna här saker utifrån sig själv liksom, och vad man själv har varit med om som ung och vad man har lärt sig och vad man har sett och hur har alkohol varit för mig, och det blir helt knäppt i strumporna. Och alla bara så här, nej så kan man inte, och alla bara så här, nej så kan man inte göra, gud jag kan inte berätta för mitt barn vad jag gjorde när jag var ung, det skulle ju bli jätte, och det var så här, det satte igång så här. Och i vanliga fall så tror jag att jag kanske hade känt mig väldigt dum. Jag kände mig dum också, det gjorde jag säkert. Men för första gången som jag kan komma ihåg i alla fall, så sa jag så här, nej jag håller inte med. Och då så var det en till av min kollega, en av kollegorna som sa, nej men jag tror jag håller med dig Linda. Och det, jag tror faktiskt på riktigt att det här var första gången som jag sa, jag håller inte med.
Hur kändes, för jag vågar.
Och jag hann inte ens tänka, det bara kom.
Ja, men då kom det från hjärtat.
Nu känns det bra. Just då var det ganska obekvämt. Men jag tycker ju, men det är väl som vanligt då, då tänker jag så att om alla är så överens och blir så upprörda över den idén, då måste ju jag ha fel. Det är liksom min vanliga go-to då liksom. Men jag tycker ju på riktigt att jag pratar ju med mina barn om allt sånt här. Och så tänker jag, men gud, jag kanske är en jättekonstig förälder. Och samtidigt så tänker jag att det kanske är där som är gränsvandrarföräldraskapet då.
Mm.
Att våga vara liksom mer autentisk. Att vara människa först och inte förälder först. Att genom föräldern är en sån typiskt mannet präglad idé om någon som man ska vara och som en förebild man ska vara för sina barn. Men barnen behöver ju inte en påhittad förebild, utan barnet behöver en människa, tänker jag. Som vågar vara sig själv.
Jo, ingen vet ju vad det ena eller andra kommer att leda till.
Nej.
Även om forskning skulle slå fast att det ena eller andra sättet är bra, så baseras ju det på alltid någonting generellt.
Mm.
Man vaskar fram ett generellt svar. Men sen när man kokar ner i varje familjs speciella dynamik, exakt vad som pågår där, så har man ju ingen aning om vad utfallet kan bli på vart och ett.
Nej.
Egentligen borde man, varje gång man är tvärsäker, borde man få sig en liten elektrisk stöt. Vi kan börja sälja sådana halsband man har runt halsen. Så att man liksom, vänta här nu.
Sen kanske man börjar gilla den där känslan istället. Bara, oh, jag går igång för
att börja gå och fejka tvärsäker.
Jag vill ha den där stöten.
Fan, det är så mycket bra grejer vi kan tillverka och sälja här nu, hör jag.
Ja. Oh, vi måste ha merch, känner jag.
Vi måste ha merch. Man kan köpa ett livspodden halsband.
Ja, med Man kan välja så här hur hårda stötar man vill, eller hur starka stötar man vill ha.
Tvingar ut den utanför sin comfort zone.
Ja, exakt. Ja. Det var bra.
Mm, skitbra. Det krävs ju så mycket träning, för vi är ju det här mannet som du nämnde. För de som inte har hört det begreppet förut, så är det ju Heideggers ord, kan man säga, för normer.
Som man är.
Ja, som man är, en genomsnittlighet av någonting som uppstår som en oskriven regel som, ja, i relationen mellan människor och hela folk ibland. Hela nationer kan ha ett mannet också.
Precis. Men
hur kan man träna på det då?
På att vara en gränsvandrare?
Ja.
Jag tror att man behöver... Nej, men
jag vet inte.
Jag tycker att jag känner liksom det är mycket en så här, en stark bara insikt om att någonting stämmer då. Och det är väl igen där, så fort jag då ska försöka formulera det i ord så blir det helt plötsligt någonting annat. Och hur ska man träna på någonting som inte går att formuleras?
Nej, jag tänker att det kan ju vara, ju mer sådana erfarenheter du får av den där känslan av när någonting stämmer, när någonting är intuitionen som dyker upp och vill ta sig uttryck. För då vet du, då börjar du samla på dig en erfarenhet av hur det känns. Men om du precis som jag var tondöv för din intuition, som jag har varit förut, så kanske man måste börja mer med lite grann den där typen av övningar som jag fick lära mig ut i öknen där. Att om du läser i en tidning om en åsikt som du känner väcker känslor i dig, och du börjar reta upp dig kanske för att, ja, du håller med den eller du håller inte med den, då kanske man kan börja leka med de två motsatserna där.
Ja,
inte som ett mantra, men du kan ju liksom, jag vet inte, skriva, bara sätta dig och kontemplera lite grann. Vad är det för konsekvenser av det ena? Varför tänker de så? Var kommer den åsikten ifrån? Och verkligen försöka, alltså tjejgissa, killgissa eller vad man ska säga. För du kan ju aldrig få något svar, utan syftet är ju egentligen bara att börja öppna upp det här låsta.
Känns inte det här väldigt nyigt? Alltså hela gränsvandrargrejen känns extremt nyigt. Jag tänker på det här att ha alla olika infallsvinklar och man vill öppna upp och man vill inte stänga. Och å ena sidan och andra sidan, jag kan se, jag hör dig men jag hör också dig. Jag ser att det blir en synergi här om ni bara liksom bla bla bla. Ja. Eller hur?
Absolut, absolut. Och det är ju niorna bra på. Det är också deras förbannelse. Mm. Men en hälsosam nia kommer också, förutom att se alla sidor, kunna säga det här är min åsikt.
Just det.
Det här, eller det åsikt, det här är vad jag vill.
Som jag gjorde vid bordet.
Ja, precis.
Jag är en sund nia. Ja. Ibland.
Ja.
Men du har faktiskt sagt också, jag sitter och bläddrar lite samtidigt i vår chatt kring vad vi har skrivit om gränsvandrare. Vilket betyder att jag inte är helt närvarande i samtalet, så shame on me. Men vi skrev om det här med koncentration utan ansträngning igen. Det dyker upp ibland. Och då skrev du så här: koncentration utan ansträngning är kanske att befinna sig på gränsen mellan självförglömmelse och det djuriska, då man är gränsvandrare. Så vi har haft uppe det här lite då och då liksom.
Kanske för att vi har behövt liksom smaka lite på vad det är för någonting.
Ja, och att just koncentration utan ansträngning. Jag tror att det är symptomatiskt för att vara i det här gränslandet.
För det är en förnimmelse när man är där. Det är inte, det är inte en tanke. Det är, alltså det är någonting som är påtagligt, men det är, du kan inte ta på det.
Nej, nej, precis.
Utan det är verkligen, det är ett tomrum.
Ja, fast ett utrymme.
fast ett utrymme, ja. Precis. Ja. Det är själva den här, om vi ska bli matematiska så är det själva nollan som är närvarande i alla tal.
Ja.
För nollan är det nödvändiga och det icke-uttalade för att någonting överhuvudtaget ska existera. Mm. Däremellan.
Mm. Mm.
Nu sitter jag och funderar på om jag kan få in fridans på något vis.
Ja, men det är så... Alltså du... Nej! Jag fick så här, i förrgår var det, eller nu, nej, flera dagar så har jag blivit så här bombad av min kompis Matilda med olika så här, kolla, här är de en sån här fridansgrej, det här ska du gå på. Jag känner att Gud talar till mig att du ska gå på den här. Hon och jag delar ju samma frikyrkliga bakgrund.
Ja, precis. Det var roligt.
Så att nu har jag inte kunnat gå på dem heller, vilket, ja. Men det är ju så sjukt kul i det här att Jan dansar. Och det har jag väl pratat om. Men alltså, han har dansat i säkert 30 år, minst.
Wow.
Och dans är mitt värsta. Ja. Så det är ändå någonting här som jag tänker det.
Mycket, Linda. Mycket universum talar till dig från olika håll här nu. Genom
att Linda, universum.
Genom Jan.
Ja, så att jag tänker så här att jag behöver ändå göra det här på... Jag har ju faktiskt också test... Jag vill bara säga att jag har ju också testat fridans.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Men det jag tror att jag behöver utsätta mig för härnäst... För det är verkligen så. För det här är utsätta mig. Nästan som att lägga mig på marken i en park som du gjorde. Det är ju att vara i ett sammanhang med människor som dansar. Och... liksom inse att jag kommer göra mig löjlig. Jag kommer se fånig ut. Jag kan inte det här. Alla de här delar ett sammanhang. En glädje, en gemenskap. Jag gör inte det. Och ändå så går jag in och testar. Liksom, det är där, jag är inte där än. Men jag tänker att jag tror att det kan vara nyttigt för mig.
Skulle det kunna fungera lite grann som... Jag vet att, och nu lämnar jag ut... Nej, jag behöver inte lämna ut personen i fråga. Men det var
jo.
Ett sammanhang... Nej, jag ska inte göra det.
Skoja.
Men det var ett sammanhang där det var... Vi höll allihopa på att dekorera saker.
Mm.
Mm. Jag menar...
Dekorera hellre, saker?
Ja, vi säger så. Hellre än bra. Och det var en person som befann sig i ett annat rum. Som inte ville vara med. Ja. Och så ropar jag till den här personen att kom och var med du också.
Och dekorera saker.
Bara, nej men det blir bara fult. Men kom och gör fula saker.
Ja.
Och personen kom och målade.
Ja. Mm.
Och det var liksom att den personen överhuvudtaget klev in och gjorde detta. Det var liksom, det var som att allting stannade i rummet för alla visste hur modigt det var.
Ja.
Att du skulle kunna tänka på samma sätt. Och även jag med. Eller vad vi än nu utmanar oss i då. Som liknar det här. Att jag går till det här tillfället. Där det ska dansas. Och så ska jag dansa löjligt. Alltså att redan ta udden av det. Så här. Jag är här för att dansa löjligt. Jag tar den rollen liksom. För allihopa här.
Är inte det fegt då? För då tar man ju ändå liksom en omväg och bara, nu gör jag det här, jag ska fåna mig lite så här.
Istället nej, för att du ska dit... inte fåna dig, du ska vara dig själv ändå. Men redan på förhand så är det, har du liksom, du behöver inte hålla på. Du behöver inte, ditt ego när den sätter igång och tänker de här tankarna så har ju du redan tänkt den tanken åt egot.
Ja.
Vi ska ju dansa löjligt ju, så att ta det lugnt nu.
Nej, men jag tänker någonstans att mitt ego, det gör i såna här lägen och i alla lägen där jag känner mig osäker och inte liksom kompetent, det är att jag lägger mig platt. Och att jag säger, jag skulle kunna gå in, jag har inget svårt att gå in och säga så här, jag är livrädd för att dansa. Alltså jag har aldrig varit bra på det, jag tycker det är jättefint att titta på en andra dansa, men jag är livrädd för det. För jag tycker jag är så dålig på det och jag ser så fånig ut när jag gör det.
Jag tänker inte att du ska säga det till någon annan. Det här är en sån här...
Nej, jag gör det. Jag menar med att jag gör det för att avväpna situationen. Jag gör det för mitt egos skull. för att jag ska kunna slappna av mer och för att ingen annan ska tycka att jag, att de snarare ska bara, åh men vad fint att du gör det här ändå, liksom, vad modig du är. Det är därför liksom.
Ja, men jag förstår att du tänker så, men det här, det jag menar är snarare att du ska göra det för dig själv. När, när den här rädslan över att vara löjlig dyker upp, så är det ju en sån här, klappar dig på axeln bara, ja ja, var löjlig du. Det är lugnt.
Ja,
det,
du tänker så.
Ja, det är mer en sån här, det blir ju som att klappa egosidan hos dig.
Men det är som i Vänner, tänker jag. Det där avsnittet när Rachel springer varje dag i Central Park. Eller hon springer ofta där. Och hon springer och är snygg liksom. Har en liten outfit och hon har ganska bra löpsteg. Och så här tju-tju-tju liksom. Och sen så säger Phoebe att hon också vill springa. Och så när de ses nere i parken och ska springa ihop då, så visar det sig att Phoebe springer ju som en fullblodsgalning. Viftar med armarna. Tar jättefula steg så här. Och Rachel är på att skämmas ihjäl. Men Phoebe har skitkul.
Ja.
Och sen så slutar det ju med att till slut så testar Rachel att göra likadant.
Ah.
Och det är lite samma sak, tänker jag. Jag vill alltid göra liksom snyggt och rätt och bra. Och att folk ska liksom... för att annars gör jag det inte. Om det inte är liksom snyggt och rätt och bra.
Mm.
Så jag borde bli mer som Phoebe.
Jag menar, jag känner ju den där känslan nu också. Om jag ska gå upp och dansa någonstans. Då är det ju... Jag känner ju att det är välbekant. Det liksom knyter ihop sig lite i magen och sådär. Men samtidigt så vet jag ju att... Släpper jag bara lös så blir det bra. Jag hade ett sånt där tillfälle i Marocko också. Där det skulle vara dansas. Och där man skulle till och med av den där berberorkestern som var där. Drog upp folk på golvet.
Ja.
Och sjöng grejer som man inte hade en aning om vad de sjöng. Och så skulle man dansa liksom med den här sångaren som var där.
Ja. Åh, vidrigt! Åh, fruktansvärt!
Ja, jag kände direkt liksom den där magen. Men, bara, men varför känner du så här? Nu är du där igen. Och så klappar sig på axeln så här. Du vet ju att du älskar det där när du väl gör det. Det är ju en enorm frihet. Det är nu du är ofri när du sitter här och är rädd. Men jag är ju fri när jag kliver in i det här. När jag är gränsvandrare. När jag kan hålla både det här, när jag kan hålla både möjligheten att vara, dansa fint och följsamt och jag kan dansa löjligt. Båda de är lika okej.
Ja, men för någonstans tänker jag att det handlar ju precis om det här, att öppna hela tiden liksom. Inte stänga gränserna utan öppna hela tiden. Det är ett flöde där och att det ängsliga, det där gör, det är ju precis, det stänger ju liksom. Kärlek och tillit och sånt som man vill ha, det öppnar ju.
Ja.
Men jag funderar på en sak. Kan det vara så, för nu, det du sa om den här situationen vid bordet, och det tycker jag också var väldigt klokt, att jag kanske var tvärsäker på sätt och vis att jag alltid tycker att det är bättre att prata om saker, men det betyder ju inte att det är det i alla familjer, i alla konstellationer, i alla relationer. Men kan det vara så att vissa personer föds som gränsvandrare? Eller mer benägna att bli gränsvandrare. Och att vissa personer föds mer benägna och nöjda i mannet. Vad tror du om det? Och vi hobbygissar ju nu bara. Det här
är ju... Nej, men det är en jättebra fråga. Vi kan återvända till den. För jag kan ju säga så att det finns ju en variant. Att bara för att du är rebell är du inte gränsvandrare. Utan du har bara valt att göra motstånd och ställa dig på andra sidan. Det måste vi också få med i det här. För jag tror att det är en hel del rebeller som kan känna sig som att de är gränsvandrare.
Fyror.
Jag menar, jag har en stark rebell i mig själv. Som är liksom, i helvete.
Tvärt emot personen.
Ja, det är ju mitt ego då som liksom verkligen ställer sig på tvären så. Men om man kan födas som mer benägen, jag tror så här att alla föds som gränsvandrare, men sen händer någonting när vi liksom fullständigt går upp i någonting som äger rum i vår familj. Du vet, som vi pratade om förra avsnittet. Det här att du upptäcker familjehålet. Det som fattas i din familj. Och så tar du på, eller en av de sakerna som fattas i din familj. Och så tar du på dig det som liten. Att jag är den som ska tillgodose det här. I alla relationer som liknar såna här situationer. Och sen kommer ditt, resten av ditt liv. Alltså du formar din personlighet utifrån det. Och så går du omkring hela ditt liv. Och i varje situation, vare sig det är på jobbet eller någonstans. Så är du där och försöker fylla familjehålet. Och har tappat bort det på det viset. Så jag vet inte. Ja, det är säkert de som kommer milt undan där. Men undrar om det inte ska vara så. Om man inte ska bli vilse. Jag har sagt det flera gånger förut. Att jag är benägen att tro att det är inte... Det är inte ett misstag.
Nej!
Utan du utvecklar förmågor och skickligheter i din ambition att fylla det här familjehålet. Och de kan du sen använda. Om du bara kan liksom ta dig ur den här fixeringen, så kan du börja uppfylla det syfte som är tänkt att du ska ha.
Ja, men om vi säger så här då. Tror du att alla vill bli gränsvandrare? Att alla förr eller senare blir det?
Nej, det tror jag inte. Nej, där tror jag att vi kan ha lite olika liv som kanske gör oss mer benägna eller obenägna. Därför det finns ju det vet man ju exempel på, att man möter människor som, alltså det är så uppenbart för alla att ju mer du gräver ner dig i den där bitterheten, desto värre blir ditt liv. Men de personerna kan ju inte komma ur den här känslan av att ha varit offer för någonting som de gärna vill behålla. Det finns kanske för stora vinster med det då, i den personens ögon, omedvetet alltså. Vi pratar ju ofta om omedvetna grejer. Det kan krävas någon kris. Jag menar, både du och jag har gått igenom en skilsmässa. Det är ju tillräckligt för att man ska skakas om och kastas ut i det där spänningsfältet.
Men jag tror att skilsmässan för mig var en konsekvens av insikten om gränsvandrarskapet.
Kan det vara?
Jag tror att för mig var krisen, grundkrisen var ju sjukskrivningen, men det i sig var ju bara ett symptom på någonting som hade pågått väldigt länge. Och det där jag tänker liksom, att jag tror ändå att jag någonstans alltid har känt att det är någonting som inte har stämt med mig och normen, det vi kallar mannet. Att hur jag liksom har gjort små utbrytningsförsök och sen tänkt att det är skönare där. Och sen så har jag gjort små utbrytningsförsök och sen har jag ändå känt att nej, det finns ju inget annat liksom. Och när jag pratar med andra ibland så känner ju vissa igen det här och vissa känner inte alls igen det. Så jag är väldigt nöjd med det här epitetet. Jag känner ju någonstans att just det, det är ju...
Ja. Det kanske är så här, man blir inte gränsvandrare utan man kan väcka liv i gränsvandraren man har i sig. Det man är, det autentiska, det som är självet, det är gränsvandraren. Men den kan vara så täckt av olika lager av mannet. Hur man bör, ska vara och vad man också... tänker om världen. Det här med jag brukar prata om självbild, gudsbild och världsbild. Alla de idéerna står ju också i vägen för att kunna ställa sig där i mitten.
Ja, men den har ändå varit, jag känner så, den har varit stark i mig hela livet. Men tystad på olika sätt av mig själv.
Och det är ju, alltså när du säger så här att det är tystad av mig själv, då har man kommit ganska långt också. För jag tänker, annars så säger du att det är tystad av andra. Men att börja inse att det är jag själv. Jag skickade ju någon typ av bild till dig häromdagen med den här mannen som
ritade
in sig i en box.
Gud, Den var ju fantastisk. Ja, den, vi måste nästan... Ja, men den, The Hardest Prison to Escape is in Our Own Mind. Var det den?
Ja.
Ja, men jag tycker den där som du skickade i...
Idag.
Idag? Nej, i... Det var... Varför? Nej, det var ju på Instagram. Förlåt att jag...
Här har vi...
Nej, men den...
In projection we will never be able to clearly see other people because we only see our own self and our story that is being placed over another person and we interact with that instead of the actual person.
Mm. Det här kan vi prata om kanske nästa gång. Det kan ju bli en fin övergång, för jag måste bara säga någonting om det här. Det är så sjukt kul när man inser att man tycker att man är en person som bryr sig om andra, tänker på andra, hela tiden är fokuserad på andra och tänker ut vad de behöver och vad de vill. Och sen så blir man irriterad på den här personen som då vill det här eller inte svarar på det jag ger den på rätt sätt. Men då visar det sig att den här personen ville inte ens det där som jag har projicerat på den, utan någonting helt annat. Så att irritationen jag känner är ju på mig själv och inte ens på den här personen. Ja, det blir lite invecklat nu. Jag får ha ett tydligare exempel nästa gång. Men det här är väldigt intressant. När det blir så tydligt att man är så fast i sig själv hela tiden. Man glömmer bort att fokusera på den andra och den andras världsbild.
Ja, man är fast i den där lådan.
Mm.
Vi får prata mer om lådan nästa gång.
Ja, vad kul!
Mm.